Ja, jag får säga som Anders. Trevligt att se er fast jag inte ser. Men ni är ju här i alla fall. Och det känns gott att få dela Guds ord tillsammans med er ikväll. Vi ska börja med att läsa texten för ikväll. Från Lukas 19, verserna 45 och 46. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut de som sålde där. Han sa det till dem: det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Det är ju första advent idag. Och det har också utlovats att jag ska fortsätta den här predikoserien som vi är mitt inne i om bön. Och nu kan man ju lite undra så där att ja, advent och bön, hur går det riktigt ihop? Ja, vi får se. Men jag tror att det går ihop. Det är nämligen så här att den här texten som vi just läste, där Jesus är på tempelplatsen, så den föregås av just den berättelse som vi ofta förknippar med advent. Och i adventstexten så är ju Jesus på väg till Jerusalem. Han kommer från Jeriko där han just har öppnat den blinde Bartimeus ögon. Han har också öppnat ögonen på sig. Jag har ingen aning om vem som är här, för jag har bara en strålkastare i ögonen. Det är lite svårt att predika när man inte ser vad man har folket. Men jag talar i tro på att ni är där och hör mig och ser mig. Zacchaeus har också fått möta Jesus och han har fått sina ögon öppnade. Och inte de fysiska ögonen utan de andliga ögonen. Och han fick se och uppleva att Jesus verkligen är den Messias som de har väntat på. Och nu är Jesus på väg till Jerusalem. Och det kan hända att både Zacchaeus och Bartimeus är med. Jag vet inte. Men hur som helst så är det en stor skara lärjungar som följer Jesus. Och jag tror att ju närmare Jerusalem de kommer, så desto fler är det som hakar på det här följet. Och två av lärjungarna så blir uppmanade av Jesus att hämta ett åsneföl. Och sista biten in i Jerusalem så rider ju Jesus på åsnan. Och en flera hundra år profetia så går i fullbordan mitt framför ögonen på lärjungarna. Och de ser det inte. Eller de förstår det inte. Efteråt så är det någon av dem som kommer ihåg. Minns ni vad Zakaria profeterade för över 500 år sedan? Se, din konung kommer till dig, rättfärdig och segerrik är han. Han kommer ödmjuk ridande på en åsna, på en åsninnas föl. Hörde du? Vilken precision, säger jag. Så mitt i prick var lärjungarna med om den här dagen. Lärjungarna står mitt inne i ett profetiskt skeende. Och de förstår en del av det, men de förstår inte allt. De tror att Jesus är Messias, och det är han. De tror att han är deras frälsare, och det är han. De tror att han är deras kung, och det är han. Men någonting missar de. Lukas, han säger i samma det här kapitel 19, vers 11, så säger han: de tänkte sig att Guds rike genast skulle träda fram på ett synligt sätt. Så de väntar sig nu att Jesus ska det här inta kungatronen, han ska styra upp landet, han ska få ordning och reda i landet och befria dem från ockupationsmakten och så vidare. Och nu är denne kung på väg in i Jerusalem, deras räddare, deras befriare. Så därav den här stora glädjen som de känner en dag som den här. Och det är unga, det är gamla som drar iväg tillsammans med Jesus, kanske både framför och efter Jesus. Det är sång, det är glädje, det är dans. Och ändå så är entrén för Jesus den här dagen, eller kungars kung som vi vet att han är, entrén är lika enkel, den är lika ansenlig, oansenlig som den här julnatten då han föddes. Och jag tänkte så här att ja, kungars kung, ett åsnestall så blev ditt kungapalats. En åsnerygg så blev din kungavagn. Och en törnekrans ska bli din kungakrona. Men det där sista så är det ingen som förstår och anar den där dagen. Ingen sörjer för framtiden den här dagen. Utan istället så skallar de här hosianna-ropen och sången över Oljebergets sluttning. Och ännu idag så sjunger vi välsignad är han som kommer i Herrens namn. Och vi hör liksom ekot där från Oljebergets sluttning. Men plötsligt så kommer jublet av sig. Och hela skaran stannar upp. Sorle lägger sig och mammorna kanske tystar ner sina barn. Och någon undrar, men vad är det som händer nu? Att varför står vi här? Vad är det som händer? Och sen går budet som en löpel genom hela skaran. Jesus gråter. Jesus gråter. Och där på Oljebergets sluttning så har åsnan stannat. Och Jesu hjärta brister då han ser ut över Jerusalem. Så här beskriver Lukas det. Att när Jesus kom närmare och såg staden så brast han i gråt över den. Jag vet inte om du kan se den här bilden framför dig. En man som har en stor supportskara runt omkring sig. Som just liksom står i beredskap att utropa honom som kung. Och han gråter. Och vi förstår att det är starka känslor inom Jesus vid det här tillfället. Någonting som rör hans hjärta så djupt att han brister i gråt och han ser ut över Jerusalem. Likt en mors hjärta som är nära att brista då hon ser att hennes barn väljer fel väg i livet. Någonting av de känslorna tror jag finns där. Och under tårar så utbrister Jesus. Jerusalem, tänk om du idag hade förstått också du vad som ger dig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. Jerusalem, tänk om du hade förstått vad som ger dig frid. Men det är dolt för dina ögon. Ni kommer ihåg att evangelisten Johannes, han berättar i början av sitt evangelium om Jesus att han kom till sitt egna, till sitt eget, till sina egna, men hans egna tog inte emot honom. Och det är någonting av den här smärtan som drabbar Jesus när han står där på Oljebergets sluttning och ser ut över staden Jerusalem. Smärtan över att hans eget folk, det judiska folket, inte ser och förstår vem han är och vad som ger dem fred. Smärtan över att de inte tar emot den här Guds utsträckta hand och frälsaren som har kommit. Men jag tänker så här också att de här tårarna, de inkluderar nog också alla som i, ska vi säga, kommande tider inte heller tar emot Jesus eller förstår vem Jesus är och det som Gud vill ge genom Jesus. Men den här gången så är det också en gråt över Jerusalems framtid. Jesus ser i anden vad som ligger framför för staden Jerusalem. Och han säger så här. När han ser ut över staden så ser han Det ska komma dagar över dig när dina fiender kastar upp belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och ska inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig. Jesus, han gråter över ett Jerusalem som ska bli förstört av hedningarna. Och han gråter över att hans folk, hans judiska bröder och systrar, så kommer att förföljas och de kommer att splittras och skingras runt hela världen. Och det vet Jesus den här dagen. Tänk Jerusalem, om du idag hade förstått vad som ger dig fred. Tänk Mellanöstern, hela Mellanöstern, om du idag 2018 förstod vem som ger dig fred. Och det är din och min uppgift som Jesu efterföljare att be för hans folk, att deras ögon öppnas och de får se vem som är deras messias och vem som kan ge fred och frid. Och känner du att du vill stiga in i den uppmaningen, utmaningen och kallelsen, så är du välkommen med första måndagen i månaden klockan 19. Det vill säga imorgon kväll bland annat. Så möts vi några vänner, bedjare här i Sion, för att be just för det här som Jesus gråter över den här dagen. Det judiska folket, Israel. Men vi ber också för folken runt omkring. Men när Jesus står där och ser ut över Jerusalem, så vet han att han kommer att stå på samma oljeberg en gång till. Men det ligger långt i framtiden. Den här dagen när han rider in på en åsna, så tror folket att han kommer som kung. Men han kommer som frälsare, som alldeles snart ska ge sitt liv till försoning för världens synder. Men nästa gång han kommer och sätter fötterna på Oljeberget, då kommer han att komma som kung. Och då kommer hela Jerusalem att se honom. Innan Jesus lämnar sina lärjungar, så öppnar han upp det här perspektivet för dem. Och han säger så här: här efter kommer ni inte att se mig innan ni säger: välsignad var det han som kommer i Herrens namn. Och nu talar jag om Jesu andra tillkommelse. Och du kan läsa om det i Sakaria kapitel 14. Och då kommer Herren att vara kung, inte bara över Jerusalem och Israel, utan över hela jorden, profeterar Sakaria. Och du kommer ihåg, han träffar väldigt rätt i en tidigare profetia. Det här är Guds ord. Men vi ska inte gå mera in på det, får vi ta någon annan gång. Vi ska skynda vidare här för att komma in på det som vi har som vårt tema här under en serie. Men den här bilden av Jesus gråtande över Jerusalem, den har rört mig väldigt starkt. Och jag tänker, men oj, vilken nöd som fanns i hans hjärta. Och jag får liksom nästan lust att säga: men Jesus, att ser du inte att det liksom är en stor skara som följer det här? Vänd dig om och se hur mycket folk som är här. Och då blir jag påmind om den gode herden som lämnar de 99 för att söka det där ena. Och jag vet inte vem som är här ikväll och hur du har det med Jesus. Men om du inte än har tagit emot och välkomna Jesus som frälsaren i ditt liv, så ska du veta att han kommer att fortsätta att söka och söka. Därför att han vill innesluta dig i sin kärlek och i sin familj. Och jag har hört det här för ganska många år sedan, en viskning från Oljebergets sluttning, från Hedens hjärta. Lilian, be tillsammans med mig. Be för mitt folk. Be för dem som inte ännu har sett vem jag är. Vad handlar bön och förbön om? Jo, att Gud hittar någon som han får dela sitt hjärta med. Någon som lyssnar in hans hjärta. Kanske också beredd att dela hans tårar. Men den här adventstexten, den utmanar mig. Och hur är det med mitt hjärta? Hur är det med mitt engagemang för min bön, för mitt Jerusalem, min stad, mitt folk, min nation? Och jag låter frågan och utmaningen gå vidare till dig. Var och med vem ska Jesus dela sitt hjärta om inte i Guds hus bland de gudfruktiga? Och vem ska förstå vem han är om inte de som har väntat på honom? Eller hur? Och då är vi framme vid den här texten där vi startar i början. Verserna 45 och 46. Sedan gick Jesus in på tempelplatsen och började driva ut de som sålde där. Och han sa till dem: det står skrivet, mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Här möter vi en helt annan bild av Jesus. Här möter vi inte den gode herden med ett lamm på axeln. Eller han som botar sjuka, öppnar blindas ögon eller upprättar syndare. Här möter vi en Jesus som välter bord och höjer rösten. Det är starka känslor. Och den här gången är det starka känslor av vrede. Det här händer vid två tillfällen i evangelierna. I början på Jesu offentliga tjänst. Och nu här då han rider in i Jerusalem. Och Johannes, han beskriver det här första tillfället. Och han nämner då att några av lärjungarna, så kom ihåg att det står skrivet så här, att brinnande iver för ditt hus ska förtära mig. Alltså nit älskan för Guds hus ska förtära. Passionen för Guds hus, Guds församling ska förtära mig. Så det som vi ser, det är en kärlek som agerar på tempelplatsen just nu. Det är Jesu kärlek och Jesu passion för sin fars hus, Guds församling, som gör att han bara inte kan stå och se på när saker inte är som det ska vara. Problemet, så det var inte att det här växlades mynt och såldes offerdjur. Det var en sån här service eller tjänst som man upprätthöll i templet. Därför att det kom ju folk från andra provinser långa vägar ifrån. Och hade inte den här lokala valutan, så de behövde ju få växla pengar. Och de hade ju inte heller offerdjur med sig. Så det här var liksom en tjänst som fanns i templet för att underlätta offertjänsten. Men problemet var att den här kommersen, den hade liksom tagit över och liksom tagit allt större utrymme på tempelområdet och störde den egentliga gudstjänsten och störde det här att människor som ville komma och liksom bara be och sitta i stillheten. Och det fanns ju de som såg chansen till till att göra lite pengar på den här businessen. Så fokuset flyttades från det som egentligen var templets uppgift, att vara en mötesplats mellan Gud och människa, och till verksamheter runt omkring det här perifera. Och det är då som Jesus reagerar med kraft. Mitt hus ska vara ett bönens hus, men ni har gjort det till ett rövarnäste. Och jag vill ge dig några punkter här i avslutningen av min predikan utifrån det här som Jesus säger. Men först två korta frågor. Vems är församlingen? Ja. Mitt hus. Det är Guds hus. Det är Guds församling. Det är inte vårt hus eller vår församling. Det är inte pastorernas församling. Det är inte äldstekårens församling. Det är inte församlingsmedlemmarnas församling. Det är inte kyrkorådets. Det är inte de som betalar kyrkskatt. Det är inte samhällets. Det är Guds hus och Guds församling. Och vad ser vi om prioriteringen utifrån det här? Som Jesus säger, jo, det ska vara ett bönens hus. Inte ett sångens hus. Inte ett predikandets hus. Inte ett gemenskapens hus. All aktivitetshus. Utan ett bönens hus. Och det säger någonting om prioriteringen i Guds hjärta. Vad vi inte kan lämna bort för att vara en Guds församling. Nu betyder ju inte det att vi inte ska sjunga, vi ska lovsjunga, vi ska predika, vi ska dela gemenskapen med varandra. Det gjorde man på Jesu tid, det gjorde man i apostlagärningar. Förkunnelsen är jätteviktig, det ser vi utifrån Paulus och apostlarnas undervisning. Gemenskapen är jätteviktig. Det samlades ju och delade gemenskapen dagligen. Det är väldigt viktigt. Jesus tar inte bort någon av de bitarna. Men han säger att det här främsta kännetecknet på liksom Guds församling, det är att det är en bönens plats. Och det är så viktigt så han tar strid för att Guds hus ska få vara en bönens plats. Paulus, han betonar också bönen som den här första prioriteringen. Han säger till Timoteus i första brevet, kapitel 2:1. Först och främst uppmanar jag till bön, åkallan, förbön och tacksägelse för alla människor. För kungar och alla i ledande ställning. Först och främst. Så församlingens uppgift, först och främst, det är att be för ditt Jerusalem. Be för din stad, be för ditt folk, för din nation, för alla folk, för nationerna. När väckelsen drog fram här i bygderna, så byggdes det ju mycket bönehus. Det finns ju bönehus nästan i alla byar. Jag vet inte om du har tänkt på det. Varför det kallas ju bönehus, inte kyrkor. Och jag växte upp i ett bönehus som var ett bönens hus. Och jag var så där en 15, 16, 17, 18 år när jag var med i bönehuset på Berge. Och det fanns liksom inte på kartan att jag skulle ha velat missa en bönekväll i bönehuset. Eller om vi samlades i hemmen. Det var snarare så här att jag kände det som en förlust om jag inte kunde vara med. Till och med det där året då jag skrev studenten och pluggade väldigt mycket. Så bönemöte, det ville jag inte missa. Och jag vet att de här kvällarna eller bönestunden tillsammans med de här äldre vännerna, då låg man också ofta på knä då man bad. Och jag vet att det har liksom satt sina spår för resten av livet. Och jag visste att de bad för mig. Jag visste att de bad, det fanns de som bad för den kallelse som fanns över mitt liv. Och jag är så tacksam för de här äldre vännerna för att de lärde mig att be. Det är så vackra, fina minnen som jag har med mig från den här böneatmosfären som jag fick växa upp i. Hörrni, några korta punkter här i avslutningen. Vad bön är. För det första så är bön att dela Guds hjärta. Och nu har jag redan varit inne på det där. Men vi tänker oftast så här kanske, att det är jag som delar mitt hjärta för Gud i bön. Och bön är naturligtvis också det. Men det finns den här andra dimensionen av bön som jag kanske mer skulle kalla för en förbön. Jag vet inte om du har funderat på vad förbön är. Vi har förbön här i avslutningen på gudstjänsterna. Någon som kanske lägger händerna på dig och ber för dig. Och det är en form av förbön. Men förbön är mycket mer än det. Förbön, det är att någon delar, Gud hittar någon som han får dela sitt hjärta med. Det är någon som har örat i himlen och som blir en röst på jorden som ber utifrån faderns vilja. Jesus, han gick ju vid flera tillfällen undan i avskildhet för att lyssna in faderns vilja. Och sen så bad han, ske din vilja. Så det är en aspekt att dela Guds hjärta. Det andra, bön är att vara Guds medarbetare. Att samarbeta med Guds dröm. Och när du får tag på den här dimensionen, så då är inte bönemötena tråkiga längre. Jag vet inte om du har upplevt bön som tråkig. Anders säger att han aldrig ångrat att han har gått på ett bönemöte. Jag tycker väl att jag har varit på några tråkiga bönemöten under mina år. Det har väl hänt. Och det är oftast då när jag tycker att vi ber för små böner. Eller åtminstone för mig är det så här, att om bönen snurrar allt för mycket runt mig själv, då blir det fort tråkig. Jag orkar inte långa stunder be för mig själv. Men när den här dimensionen öppnar sig för mig, att bön, det är att samarbeta med Guds dröm, då blir bönen spännande och dynamisk. Och då tittar man inte på klockan, att okej, har jag bett mina 10 minuter nu, så jag får säga amen. Utan då bara rinner tiden iväg. Och det är snarare så att oj, måste sluta ren. För vi har liksom lite business att göra, Gud och jag. Att få vara Guds medarbetare. Och för att kunna samarbeta med Gud, så då behöver Bibeln och bönen gå hand i hand. Det är då när vi läser Guds ord som vi får tag på Guds drömmar och tag på liksom vad som finns på Guds agenda. Och mitt hjärta liksom börjar klappa i takt med Guds hjärta. Och då är det kanske ett Jerusalem som inte har sett vad som ger dem frid, vem som är deras messias, som Gud kallar mig att samarbeta med och stiga in i en förbön för. Eller Guds dröm om att evangeliet ska predikas för alla folk in till jordens yttersta ända. Eller drömmen om Guds riket, om rätt och rättfärdighet, om upprättelse för människor, helande, frid, fred och så vidare. Vad är det som Gud lägger på ditt hjärta? Vilken dröm är det som Gud delar med dig? Och som han vill att du ska stiga in i förbön för. Kanske ger han dig en människa att be för. Kanske ger han dig en stad. Kanske ger han dig en generation. Kanske ger han dig en nation. Lyssna. För det tredje, bön ger Gud rätten att handla, att stiga ner, därför att någon inbjuder honom att komma. Gud är en gentleman och han blandar sig inte i om inte han blir inbjuden. Vi har undervisat om den helige ande här under hösten och vi har sagt att den helige ande är en gentleman. Han kommer där han blir inbjuden. Och det finns ju också en andlig strid, en andlig verklighet. Och därför är bönen så viktig. Därför att när vi ber så då inbjuder vi Gud att komma. Han får på något sätt legitim rätt att stiga in och handla. Därför att vi har liksom ropa på honom. Så djävulen han kan inte komma och det där säga att ja, du gav människan fri vilja och du gör ju ändå som du vill. Och då kan Gud bara säga att hör du kom nu så får du lyssna. Hör du hur de ropar på mig där nere på jorden. I andra Moseboken när Israels folk var i Egypten så står det i kapitel 3 att de ropade och Gud säger, berätta för Mose att jag har hört hur de har ropat. Därför har jag stigit ner för att rädda dem. Jag har hört. Och gång på gång så ser vi det här i Bibeln att Israels folk ropar och Gud stiger ner. Gud kommer då han blir inbjuden. Det fjärde, jag ska skynda vidare så jag inte håller er här hela kvällen. Bön sätter Guds hand i rörelse. Det är någon som har sagt så här: prayer moves the hand that moves the word. Bön rör vid en hand. Det låter inte lika bra på svenska det där nu. Bön rör vid en hand som rör vid liksom hela världen. Det är fantastiskt. Bön, så det betyder ju inte det att jag inte ska göra det jag kan göra eller det som åligger mig. Jag kan liksom inte skicka Gud och göra saker istället för mig. Men det finns ju lägen där min hand är begränsad. Och det finns lägen dit min hand inte når. Framförallt gäller det här nära och kära. Det finns till och med lägen då vi ska dra tillbaka vår egen hand för att låta Guds hand verka. Speciellt vi kvinnor och mödrar behöver vara lyhörda för när vår egen hand är liksom too much. Och där vi behöver bara låta Guds hand få verka. För mig så är det en här otrolig styrka och trygghet på något sätt att veta det här. Att Gud når, Guds hand når dit min hand inte når. Och det finns ju så många vittnesbörd om det här människor som hade där kommit i tro och som har berättat att jag hade en mor eller jag hade en mormor som bad för mig. Kanske hade en mor eller mormor bett i 20 år, i 30 år, kanske ännu längre. Kanske till och med inte ens själv fått se bönesvaret. Och så har vi det där vittnesbörden som berättar, jag hade någon som bad för mig. Och Guds ande och Guds händer är verksamma. Ja, där har ni på skärmen. Människor kan begränsa dina händer, men de kan inte begränsa dina böner. Det är ju fantastiskt. Bön sätter Guds hand i rörelse. Och nu ska vi ta det här sista som jag vill ge innan vi går ner för landning. Bön röjer väg för profetorden att gå i fullbordan. Gudstjänsten var så inleddes ikväll med den här sången Bered en väg för Herren. För Herren. Och det är precis det som vi gör genom bön. Bön förbereder ett Guds skeende. Jesus, han sände ju iväg lärjungar framför sig då han ska in i någon by eller någon stad. Så skickade han iväg liksom ett gäng som skulle lite förbereda innan han skulle komma. Johannes döparen hade precis en likadan tjänst. Han var utsänd före Jesus. Och man kan ju tycka lite så här, ska någon gå före Jesus? Ska bedjan, har bedjan någon uppgift före? Johannes döparen, han var utsänd för att röja väg, bana väg för Jesus och det budskap som han sen skulle komma med. Och jag tänker på 84-åriga Hanna som var i templet i Jerusalem. Och hon bad, hon var där dag och natt. Hon bodde förmodligen i templet. Det står, Lukas berättar om henne, att hon tjänade Gud med böner och fastor och böner dag och natt. Och vad bad hon om dag och natt? Jag tror att hon bad för löftet om den kommande Messias, att det skulle få gå i fullbordan. För hon hade läst skriften och hon hade läst, ett barn blir oss fött, en son blir oss given och på hans axlar ska herradömmet vila. Hans namn ska vara fridsförste. Och hon ber och hon fastar. Och hon ber att hennes egna ögon ska få se fridsförsten. Och en dag när hon är i bön där i templet så känner hon den helige andes maning att gå ut på offerplatsen. Och så får hennes ögon se bönesvaret. En 8 dagar gammal gosse bärs fram av Josef och Maria. Och Hanna vet i sitt hjärta att nu är Messias här. Och hon har fått sitt bönesvar. 30 år senare så välter Jesus bord och höjer rösten på samma plats. Tar strid för Guds hus som en bönens plats. Guds dröm för mänskligheten så tog inte slut när Hannas böner för mänskligheten, när Hannas böner fick sitt bönesvar. Gud har flera drömmar och det ska komma flera bedjare efter Hanna som ska dela Guds hjärta, som ska samarbeta med Guds dröm, som ska inbjuda honom att komma och som ska sätta Guds hand i rörelse och röja väg för Guds dröm och Guds löften för mänskligheten. Mitt hus ska vara ett bönens hus. Vill du bli en del av hans dröm? Och vill du gensvara på hans kallelse att bli en bedjare? Kanske en förebedjare för någon av Guds drömmar. Vi ska be tillsammans. Herre, jag tackar dig för den stora, stora förmånen att vi får vara en del, Herre, i det som du gör.